The Motors med Airport från 1978. Ja, fjärde plats på svenska singelförsäljningslistan i oktober 1978. Jag, Lisa Friberg, tackar återigen dig för att jag fått äran att vara ditt sällskap den här morgonen. Och vi tackar tillsammans Micke Cederberg som lagt grunden för programmet med musiken i P4 Retro. Och vi är tillbaka nästa helg igen, samma tid, samma plats. Och har du missat något av P4 Retro, kanske det är så att du kommer in här nu och tänker att men jag vill ju höra det här programmet. Då kan du faktiskt hitta P4 Retro på, vi har en egen hemsida. Så sök på P4 Retro så kommer du komma in till hemsidan. Och där finns de senaste programmen så du kan alltid lyssna i efterhand. Du kan även hitta oss i SR Play-appen. Nu här i P4 blir det Fatta familjen. Ett program för dig som vill fatta familjen helt enkelt. Men först Ekot med Carina Segura Morberg. Jag säger nu god morgon och ha en fin helg.
God morgon, här är Ekot. I Ryssland har ytterligare en bro kollapsat, rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till guvernören i Kursk-regionen där olyckan ska ha skett. Ett godståg ska ha passerat över bron när den rasade och enligt initiala uppgifter är en av förarna skadad. Igår kväll omkom 7 personer och ett 70-tal skadades efter att ett tåg passerat under en bro som kollapsade i Bryansk-regionen nära gränsen till Ukraina. Det är fortfarande oklart vad som orsakat händelserna. Idag går Polen till val. En ny president ska väljas i det politiskt polariserade landet och valet väntas bli oerhört jämnt. Sociologiprofessorn Ireneusz Cieminski tror att många kommer att gå och rösta.
I notice that the emotions are now very, very, very high. And emotions are mobilizing people.
Hankatten Leon går och dricker vatten ur en liten fontän i köket i Ireneusz Cieminskis lägenhet i utkanten av Warszawa. Sociologiprofessorn, som ofta anlitas som expertkommentator i polsk tv, vågar inte tippa hur det ska gå i valet ikväll. Det är extremt jämnt i opinionen, historiskt jämnt.
I don't remember something similar in any other elections in Poland.
Valet står mellan Warszawas EU-vänliga liberala borgmästare Rafał Trzaskowski och historikern Karol Nawrocki som stöttas av det nationalkonservativa oppositionspartiet Lag och Rättvisa. Med andra ord, samma sidor som kämpat om makten i Polen i decennier i en kamp som blivit allt mer polariserande. David Rasmusson, Warszawa.
En stor sökinsats pågår just nu i Luleås skärgård efter att en boxerbåt sjunkit. Johan Wahlström vid Sjöfartsverket.
Sjöfartsverkets sjöflygräddningscentral fick då in ett mayday-anrop i natt klockan 04.49 från en boxerbåt som var i nöd utanför Piteå. 4 personer ombord. 3 personer lyckades ta sig ur från den sjunkande boxerbåten upp till ett timmersläp som man hade. Det saknas fortfarande en person. Från Sjöfartsverket och Sjöräddningens sida har vi fullt pådrag med en helikopter. Vi har även Kustbevakningens fartyg på plats samt Sjöräddningssällskapets fartyg och även 2 lotsbåtar från Sjöfartsverket.
Johan Wahlström vid Sjöfartsverket sa det. Så vädret, dagen inleds med soligt väder i stort sett hela landet, men under dagen drar ett regnväder med lokalt åska in västerifrån. Temperatur i söder 15 till dryga 20 grader, i Norrland 10 till 15 grader. Ekonheterna fick du av Carina Segura Morberg.
Det här är ett program från UR.
Fatta familjen.
Varmt välkommen du som lyssnar till nya spännande samtal om föräldraskap. Idag tillsammans med psykolog Stina Hindström och specialistläkare i psykiatri Åsa Kastbom. Hej och varmt välkomna båda två.
Tack.
Tack så mycket.
Stina och Åsa, jag förmodar att de flesta av oss kan relatera till rädslan för att drabbas av olika sjukdomar. Men för vissa blir den här rädslan väldigt kraftfull. Är det det vi kallar hälsoångest?
Ja, det är ett ord som man använder kanske mer nu för tiden. Förr sa man mer hypokondri.
Okej.
Men nu tycker jag att jag hör mer ofta just hälsoångest.
Men vad är hälsoångest?
Ja, men det som du sa, att man oroar sig på ett sätt som blir plågsamt för sjukdom. Att man kanske känner efter, skannar sin kropp, tänker mycket på det, kanske googlar eller frågar, söker vård.
Som tar upp jättemycket av ens tid och uppmärksamhet, att man fastnar liksom i tankar och oro kring om man inte är frisk.
Precis, och att det förstör vardagen, att det tar ner livskvaliteten så att det blir som ett hinder i vardagen.
Mm. Och vad är då orsaken? Alltså varför drabbas vissa av det här, både barn och vuxna?
Ja, men man kan ha liksom en genetiskt betingad benägenhet till olika sorters oro eller ångest. Så man kan vara lite oroligt lagd eller lagd åt ångesthållet. Men det kan också vara att man faktiskt har drabbats av allvarlig sjukdom själv eller hos någon nära anhörig, eller kanske död hos någon nära anhörig som har triggat igång det här, så att man faktiskt vet att saker och ting kan hända.
Och det jag tror kan vara svårt för många föräldrar, det är ju att veta om ens barn faktiskt har drabbats av något som kanske är lite allvarligt, eller om det bara handlar om ångest och oro.
Mm.
Och fasiken, ska föräldrar navigera i det här?
Ja, nej, men det här är ju lurigt, för jag tänker att en annan sak med hälsoångest och rädslan för att vara sjuk är ju att på ett sätt kan man ju tänka att det bottnar i rädslan för att dö.
Mm.
Och det är vi nog allihopa rädda för. Mm. Alltså det är ju det är det enda vi alla har gemensamt.
Mm.
Och något som vi i vår... Men i vår samtid har inte vi döden så jättemycket på bordet.
Nej,
det är sällan när man... Apropå det du sa, alltså vi har väldigt fungerande sjukvård. Även om man kan ha åsikter så är det ändå fortfarande så jämfört med andra ställen av världen. Så att vi behöver inte se långt gångna sjukdomar. Och vi exponeras inte för vår egen... liksom fysiska sårbarhet så mycket, eller det faktum att vi ska dö. Så att om vi ska säga något övergripande till hur man hanterar som föräldrar, det är liksom, det där kan vi ju inte göra något åt.
Nej.
Vi kan inte stoppa döden, vi kan aldrig kontrollera allt. Att som vuxen bli vän med det och förmedla så gott man kan ett lugn och en samhörighet, att jag tycker också att det är svindlande att livet är ändligt.
Mm.
Och samtidigt så pågår det en massa andra saker här i livet som vi också kan...
Nej, så vi inte kan kontrollera. Ja. Nej, just det. Sen kan man ju ha föräldrar som har hälsoångest som för över det på barnen genom att de kollar barnen hela tiden och söker för väldigt mycket angående barnen också.
Ja, så kan det vara. Mm. Och sen kan det vara föräldrar som är sjuka eller närstående som är sjuka som tänker att vi behöver inte förklara så mycket för de här barnen som är ganska små. Att man inte tänker på att barnen behöver få veta vad det är som händer på ett sätt som de begriper.
Just det.
För det är i alla fall min erfarenhet. Ja. Att då kan det stå där fantasier eller egna förklaringar i ungar som resulterar i hälsoångest.
Mm. Man tänker att man sparar barnen på något sätt, skyddar dem. Mm. Men istället blir det en större osäkerhet och en oro.
Hörni, vi ska verkligen djupdyka i ämnet hälsoångest idag. Men oro och ångest kan ta sig så många olika uttryck. Och vad det än kan tänkas handla om för dig som lyssnar, så är vi redo att hjälpa. Det enda du behöver göra är att mejla till fattafamiljen@ur.se. I've been out selling pieces of my soul, only to stand in darkness on my own. I never thought I'd find someone like you, filling the void inside me like you do. Oh, this is wrong. I wouldn't wanna be right, 'cause you put a flame in my heart, tearing my demons apart. So show me what love is, show me what love is. And if it's wrong, me and you, why do I feel like Erik Segerstedt, Show Me What Love Is, och temat i Fatta familjen denna gång är hälsoångest. Nu har vi med oss en förälder som gärna vill hjälpa sin son som är i övre tonåren att bli mindre orolig för sjukdomar. Hej på dig, förälder.
Hej.
Berätta om din tonåring. Hur tar sig hans hälsoångest i uttryck?
Jo, men han har alltid varit lite orolig av sig och till stor del för att bli sjuk på olika sätt. Och det kommer att gå lite i perioder, kanske beroende på hur han mår eller så i övrigt. Men han dels känner in mycket i sin kropp och, liksom, och klämmer på olika ställen och kan känna små förändringar. Och också om han blir sjuk och får någon förkylning eller någonting, då är han rädd att det ska vara något mer allvarligt och googlar på det och blir liksom rädd för att få cancer eller att det ska vara något allvarligt.
Ja. Och hur funkar livet i övrigt för honom?
Det fungerar bra, skulle jag säga. Han går i skolan och har vänner. Men jag tänker att det tar mycket energi av honom. Han blir trött, tror jag.
Ja. Och hur blir det för mamma då?
Ja, men jag kan tycka att det kan vara lite svårt att veta hur jag bäst liksom bemöter honom i det. För att det är mig han kommer till alltid med sin oro. Jag vill liksom inte förstärka, men jag vill heller inte förminska det han känner. Så jag vill bekräfta själva känslan, men ändå lugna honom på ett sätt som blir bra.
Mm.
Och du, kan du berätta lite vad ni redan har testat?
Ja, vad har vi testat? Jo, men han vet om problemet, eller vad man ska säga. Han vet att det finns något som heter som hälsoångest, eller att man kan oroa sig mycket för att bli sjuk, och han har läst lite om det själv, så att han är medveten om det, men sen är det ju svårt att styra det i alla fall. Men han brukar ju själv också kunna säga att jag vet, det är väl ingenting egentligen, va? Mm. Och så möts vi där, att nej, det är det ju inte. Mm. Men han behöver liksom en bekräftelse från mig, som jag önskar ju att han inte skulle behöva.
Just det. Mm. Och har du läst på liksom råd? Om man vet att något är hälsoångest, alltså i klinisk bemärkelse, att man inte är sjuk utan är en omotiverad överdriven oro. Vet du vad som är viktigt, så här, generella råd som man brukar få som viktig vuxen?
Ja, men jag har läst lite om det, men det är svårt i stunden.
Ja, det är inte lätta saker. Jag var bara intresserad om du hade...
Ja.
Och du, har ni någon gång varit hos någon psykolog eller terapeut och pratat om det?
Nej, det har vi inte.
Nej.
Men vi har pratat om det och jag försöker motivera honom till det. Men det är lite motstånd där och han känner att det finns ingen som kan hjälpa mig med det här.
Men du sa att han har alltid dratt åt det lite oroliga hållet.
Ja.
Ja. Känner du igen det? Är du lik honom i det?
Ja, men det kan ju nog vara att man känner in mycket i sin egen kropp. Sen har jag inte gått och varit rädd för att bli allvarligt sjuk, men jag är en sån som tar reda på mycket om olika symptom och sjukdomar. Men inte utifrån hans nu när han, det är inte som att vi sätter oss tillsammans och kollar, jag kanske är något farligt.
Nej, utan, men du kan ändå, du kan leva det in i.
Ja, det kan jag göra.
Det är ju bra.
Jag vet ju det här, att jag ska försäkra honom om att det inte är någonting. Det förstärker ju liksom oron på sikt.
Ja, det gör det.
Nu nickar vi båda två här.
Ja, och det är väl det som är grejen också. Man kan ju inte lova honom att det aldrig är något farligt.
Nej.
Och han har tyvärr också varit med om ett par gånger att det också har varit någonting liksom när vi väl har sökt. Som kanske försvårar lite, och han sådär varit med om dödsfall i familjen, och då förstärker det ju också att det är ju någonting som man kan bli sjuk, så är det.
Men ja, precis. Man kan bli sjuk och det är garanterat att vi kommer dö allihopa.
Ja, precis.
Du, innan vi går in liksom på det här som du själv började med försäkringsfrågan, så är det ju viktigt att ditt barn, han, när du sa det här att det finns ändå ingen som kan hjälpa mig. Det känner jag, det gör du också, Åsa, eller hur? Så där måste vi ändå med en fas säga att det gör det visst.
Det gör det.
Ja, eller hur?
Ja.
Och jag tänker att ni har börjat precis där man ska börja, det som kallas för psykoedukation, alltså att man tar reda på vad är det som pågår, varför blir jag rädd, vad är oro, vad är ångest, hur kan vi jobba med det här? Och att det finns något som heter eller kallas för hälsoångest, det har ni ju gjort. Och du beskriver också att du har läst på och du förstår att, när, du kan ju inte lova, men när du går in och försäkrar om att det här är nog ingenting, så får ni liksom en plötslig kort respit av minskad oro och minskad ångest. Nästa steg är ju att börja jobba med det. Men jag förstår också det här att har ni haft dödsfall i familjen, har man varit med om att det här ovanliga faktiskt händer och på nära håll och har sett det, det är klart att det triggar en oro och att man behöver få hjälp med det kanske. Jag tycker det är bra att ni har pratat om att söka hjälp, för jag tror att ni behöver hjälp båda två att ta er ur det här. Du behöver också guidning, för det är svårt om man tänker nästa steg nu då, det är ju att undvika de här försäkringsfrågorna eller att undvika googla. Och där behöver ni nog träna tillsammans och få stöttning i hur kan man gå tillväga. Kan man låta bli att googla på en kväll eller på en dag, och hur känns det? Och att ni kanske kan stötta varandra i det.
Ja, men absolut.
För att tricket är ju att stå ut med att vi vet inte om det är något.
Ja.
Och det går ju lite mot föräldrainstinkten av att vilja liksom trösta. Men just om man hakar upp sig i de här tankarna och hakar upp sig på uppmärksamheten på den egna kroppen, så är det som att så försöker man liksom hitta olika sätt att tala om för sig själv att det är ingen fara. Problemet är att det kan ju vara det. Vi är dödliga.
Ja.
Och man kan vara sjuk. Och det mest sannolika är att du inte kommer dö av det du har. Men man behöver bli vän så mycket det går med det faktumet. Ja, det kan vara något. Men eftersom du inte är medvetslös eller inte kan röra dig eller inte kräks just nu eller störtblöder, så behövs det inte agera just nu.
Nej. Att stå ut med osäkerheten, att lära sig leva med en osäkerhet, vi vet inte vad som kommer att hända. Men det är ju plågsamt, och som förälder vill man ju ofta underlätta för sina barn i stunden direkt.
Ja.
Men i det här fallet så blir det inte hjälpsamt.
Det låter ju, eller jag vet ju att det är så helt enkelt, så att det svåra är ju bara att få till det, men jag håller ju med om att det är ju det att vi behöver träffa någon lite mer så för att få hjälpen, tänker jag, för hans, eller för våran del.
Men jag blir ändå väldigt glad när du säger att det inte påverkar honom, att han har så pass att han fortfarande går i skolan och har kompisar och har en fritid. Så att
han kan ha svårt att sova, liksom, men han tar sig ju ändå oftast upp och iväg till skolan. Så att det är ju faktiskt ändå okej, jag måste säga. Men man tänker ju lite på, med tanke på åldern och så, och att han har annan oro också. Att det är ju lätt att, får man inte hjälpen så hittar man sen ett eget sätt att dämpa den här oron. Det är lite svårt, jag tänker också.
Men jag tänker att det är viktigt att han vet om att, jag läste någonstans att det bland vuxna kan vara siffror mellan 5-10% som har hälsoångest. Det är inte superovanligt. Det finns metoder som folk har liksom forskat på och tänkt på länge som verkligen kan hjälpa till och göra det här lindrigare. Och att när du pratar så låter det som att om ni kunde gå tillsammans, att ni skulle kunna komma väldigt långt med det som Åsa kallar psykoedukation, alltså information om hur det funkar.
Precis, det tror jag också.
Ja, men det är inte alls konstigt om ni behöver träffa någon som jobbar med det här för att ta liksom, guida er i steg, i lämpliga steg.
Ja. Och hänga med i processen.
Ja.
Och peppa.
Ja.
Och också så att ni får feedback på att men, ni gör rätt. Kämpa på. Det är tufft, det är svårt. Och det kommer att vara två steg framåt, ett steg tillbaks. Liksom, att någon är med och guidar ändå.
Ja. För det är så lätt att man tror att man har misslyckats för att man har läst sig och satt in och så försöker man göra någonting och gå emot ångesten, så funkar inte det de första två gångerna. Det tycker jag faktiskt att man ofta missar i psykologisk behandling, att betona att det här är hårt jobb.
Ja, och det tar tid.
Det tar tid, det är precis på samma sätt som att man ska bygga upp någonting annat.
Ja.
En annan färdighet, lära sig spela ett instrument eller måla akvarell. Eller vad
så man måste ju liksom lära hjärnan att tänka i andra banor, i andra loopar. Inte gå på det reflexmässiga som man har liksom upparbetat.
Ja.
Och han har sedan han var väldigt liten haft väldigt mycket existentiella frågor och funderingar nästan som treåring. Började han prata, liksom, då hade vi inte ändå varit med om någonting. Men då funderade han på om alla upplever världen på samma sätt och vad händer när man dör. Och, så att han har en liksom, generell, lite för mycket sådana tankar som också skapar en oro.
Han kanske har en väldigt hög emotionell intelligens i en liten kroppen så länge.
Ja, så har det känts hela hans liv.
För hur är det, samtalar ni om de här sakerna som har hänt? Alltså dödsfall och sjukdomar och så, det gör ni. Vad fint. Och hur är det för honom att göra det, att prata om dem?
Ja, men det går bra. Vi pratar mycket, och om, generellt pratar vi mycket om livet och hur man mår och känner och sådär. Så att, det känns ändå som styrka. Både hos honom och i vår relation.
Ja. Söker han sig till liksom filmer och serier och böcker och så som kanske handlar om det här lite svårt? Eller andlighet för den delen, alltså som handlar om de här sakerna?
Ja, men inte just andlighet har jag inte riktigt liksom. Men jag känner att han skulle behöva kanske hitta lite mer igenkänning på olika sätt i det. Men han är mycket för att titta på olika relations, alltså serier och den typen av draman.
Nej, för jag tänker att det är viktigt att han vet att det är många som delar det här sättet att fundera och de här frågorna, att de är stora och viktiga.
Berätta för oss, vad har du för känsla just nu?
Ja, men jag tänker att jag ska prata med honom igen här och också om att vi har haft det här samtalet, för det vet han. Och vad jag fick med mig därifrån, så tror jag att det går att motivera honom till att ta en kontakt. Men jag känner mig lite stärkt i det här att ta tag i och söka hjälp.
Fint.
Bra.
Tack så mycket att du hörde av.
Ja, tack.
Tack snälla för hjälpen.
Ja, sköt om er.
Tack detsamma.
Tack,
hej då.
Hej, hej.
Hej.
Like
Taylor Swift, Cruel Summer var det här, och idag så pratar vi om barn som har utvecklat en stark oro för sjukdomar. Och många är ni som har skickat frågor till fattafamiljen@ur.se. Så här skriver en rådvill förälder. Hej, jag har en 6-åring som de senaste månaderna börjar bli extremt rädd för smuts och bakterier. Hen vill inte längre sitta ner på säten i kollektivtrafik eller på bänkar utomhus, för hen är så rädd för att bli smutsig och sjuk. Detta blir ett hinder i vardagen då vi behöver åka kollektivt. Detsamma gäller om hen tappar en bit av mackan på byxan. Hen vill inte plocka upp och äta det på grund av rädsla för att bli sjuk. Vet inte riktigt var det kommer ifrån, och jag försöker förklara att kroppen behöver få i sig lite smuts för att bli starkare. Jag visar också att det är okej att äta saker som att tappa, så länge det inte är uppenbart smutsiga ställen. Har ni några råd till mig?
Gör så rätt.
Verkligen.
Ja. Det känns som att den här föräldern har kommit en bra bit på vägen. Just det här att exponera sig själv, att föregå med ett gott exempel och att äta upp saker som man faktiskt kanske har tappat på byxan, och att fortsätta åka kommunalt, att inte börja undvika utan fortsätta att utsätta sig för det här och visa att det är helt okej.
Det är ju jättevanligt i den här åldern att barn har en period av en ökad ångest, och sen om den yttrar sig så här i bakterier eller det är jättevanligt att man helt plötsligt blir mer mörkrädd.
Ja, eller separationsångest.
Precis. Så att det händer mycket i
själen.
Ja, men det händer i själen och förväntningarna på vad man ska klara av. Nu vet vi inte, men jag gissar att det här barnet börjar första klass eller precis börjat, och då är det lite högre krav, och då kan det komma. Det är ett utvecklingssprång liksom, där det kan komma mer. Så att först tänka så. Sen tänker jag också att fundera på om det finns något annat som stressar. Finns det en oro kring något annat som barnet kanske just nu inte begriper sig på?
Nej.
För jag känner igen det bara från mitt jobb, att ibland är det någon släkting som man själv tänker kanske är lite perifer, som har blivit sjuk eller man har haft något prat. Någonting som barnet har frågor kring och inte riktigt begriper. Det måste inte vara så, men det kan vara.
Det kan vara så, men det kan också vara en sån här en fas när man är mer känslig och reagerar med oro och ångest. Och då brukar det också vara bra att tala om för barnet att det här kommer att gå över.
Hur ska nu mamma stötta detta barn?
Precis som hon gör, tänker jag. Jag tycker hon är på helt rätt väg. Man brukar säga att man ska undvika undvikandet. Så att man ska inte in och undvika saker som hen vill, utan våga stå emot och göra som vi alltid har gjort. Och visa att det är ingen fara. Jag är inte rädd, du behöver inte vara rädd.
Och kan hon få med sitt lilla barn på att du, nu märker jag, nu har du stått hela vägen här. Så här, tio hållplatser, du blir jättetrött i benen. Jag tycker vi börjar träna på det här nu och sitta på stolen. Och så att man bestämmer, man provar lite i taget.
Och eftersom henne bara 6 år så kan man ju lägga upp det lite som en lek. Att första gången sitter vi en station, andra gången får du sitta 2 stationer. Man liksom gör det lite, om det går, lustfyllt.
Ja, mycket lustfyllt tycker jag.
Ja.
Jättelustfyllt
men om det går.
Avdramatisera.
Och har man själv haft någon sån period så kan man ju bjuda på det och säga att ja, jag var också sån i din ålder. Eller jag har också haft perioder när jag blivit lite mer orolig för saker. Men det går över och vi hjälps åt.
Med de orden så hoppas jag verkligen, föräldrar, att du har fått med dig en massa goda råd och tips. Om en liten stund, Stina och Åsa, så ska vi prata med en förälder som undrar hur hon ska bemöta sin dotters rädsla för att bli magsjuk och kräkas. Vi är snart tillbaka.
The blue skies glow. Poison is the wind that blows from the north and south and east. Whoa, mercy, mercy me. Mercy. All things and what they used to be lost. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. Radiation
underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are nice. Mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more be you from sin? Mercy, can't you stand?
Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me i Fattafamiljen, där vi stöttar föräldrar till barn som lider av hälsoångest. Nu ska vi prata med en mamma till en 9-årig tjej som undrar hur hon ska bemöta sin dotters oro för att bli magsjuk och kräkas. Hej föräldrar och varmt välkommen till Fattafamiljen.
Tack snälla.
Du, berätta om din dotter.
Hon har alltid haft det lite kämpigt när det gäller just maten. Och det blev lite tuffare för ungefär ett år sedan när hon satte en tomat i halsen. Men hon fick upp den själv och så. Sen dess blev hon lite mer rädd för att äta lite mer hårda saker och blev lite mer selektiv i maten generellt. Hon har varit hos en logoped som har konstaterat att hon är men supersmakare, känslig för både konsistens och smak. Och mitt i allt det här då, att hon har blivit känsligare för mat, så blev hon magsjuk. Så då blev det så tufft för henne efter magsjukan att hon nästan helt slutade äta.
Mm. Och hur har det här då påverkat ditt liv?
Ja, det har ju påverkat vårt liv att vi har en väldigt orolig liten tjej som varje kväll faktiskt, och ja, men nästan kan vara eftermiddagen eller förmiddagen, att hon är rädd ibland för att äta om hon känner att det känns konstigt i magen, för då är hon rädd att bli sjuk. Men framförallt så är det mycket på kvällarna att hon är väldigt orolig. Och nu tror jag att jag ska kräkas och nu tror jag att jag ska bli magsjuk. Och försvinner nästan i det här oron och ältandet över sin rädsla.
Gör du anpassningar själv?
Det vi har gjort för att möta upp henne, för jag känner mig ju ganska... Ja, men hur hanterar jag det här? Så hade vi en bok som heter Känsloboken. Och där vi har pratat lite om ett orosmonster som säger åt henne saker och vad monstret säger och om det är så att det finns bevis eller inte bevis för att hon kommer bli magsjuk. Och det har hjälpt en del. Men nu är fortfarande 2 månader efter magsjukan och jag tycker det är väldigt svårt att veta om vi underhåller hennes oro genom att prata om den eller hur vi ska hantera det. För att det tar framförallt hennes kraft och energi, men också våran.
Mm. Och här tror jag vi kopplar på Åsa och Stina.
Mm. Trixigt, ja. Säger Stina här nu. Mm. Du, vad är din... Alltså det här med magsjuka är ju något av en het potatis för många av oss. Vad är din och andra vuxna i familjens relation till magsjuka? Att bli magsjuk?
Nej, vi har ju... Det känns som att det var ändå ganska många år sedan vi var magsjuka.
Och jag frågar otydligt, för en del är ju liksom, det är ju jätteobehagligt att vara magsjuk. Ja. Det är ingen som har så här, jag är helt lugn med min magsjuk. Men det är ganska vanligt att man är liksom lite paniskt rädd för att bli just magsjuk.
Kräksfobi är ju vanligt faktiskt.
Ja, men det är liksom vanligt att man är själv är rädd för det jämfört med att till exempel bli förkyld. Mm. Kan du känna igen dig i det, eller vart är du på skalan?
Det som har varit jag kanske, men det var väl också efter hela pandemin, jag känner som att den har påverkat oss alla på olika sätt, men just att man tänker så mycket kring det, men vad för bakterier omkring oss och fingrarna i munnen och var har jag varit någonstans och tvätta händerna när man kommer hem och allt. Sånt har man väl kanske, man har så mycket fokus på det. Mm. Att se till att tvätta händerna och den här renligheten för att det kan finnas bakterier som gör att...
Vad har ni fått för hjälp i det här? Hur långt har ni kommit i jobbet med att inte undvika bakterier och smuts och att liksom våga inte anpassa. Hur mycket hjälp har ni fått i det?
Nej, där har vi nog inte gjort så mycket. Utan logopeder har väl mest konstaterat att hon, ja men, hon har svårigheter att få hjälp hur vi ska närma oss ny mat och sådär. Sen ska hon faktiskt träffa en matpsykolog idag. I eftermiddag ska vi dit. Och så då får vi se just maträdslan. Om vi kan få något mer råd där. Mm. Men det är så svårt att veta just det här med den här magsjukedelen.
Ja.
Och att det kretsar så mycket kring mat generellt. Och i och med att magsjukan kom så blev ju det ännu större.
Mm. Det låter ju jättetufft. Mm. Jag blir så här glad att ni är hjälpta av känsloboken.
Ja.
Författarinnan har ju varit faktiskt med i programmet här, Fattarfamiljen. Ja. Det som jag skulle hängt på där, när ni pratar liksom om att uppmärksamma att det som händer i kroppen kan vara något annat. Det som är himla viktigt är ju också att hur äckligt det än är att bli magsjuk, så är det inte ett farligt tillstånd. Det är inte något som vi måste undvika till varje pris. De allra flesta barn blir magsjuka mer än en gång under sin uppväxt. Mm. Och föräldrar också, faktiskt. Mm. Att ja, du kanske blir magsjuk igen. Att hitta det, så kan det vara. Och vi klarade det förra gången och vi klarar det igen. Och där är det liksom lite viktigt hur man, för därför jag frågade dig hur den egna relationen är, att man har koll på sina egna reaktioner kring just kräks.
Alltså jag är nog ganska obrydd egentligen. Just kring den delen. Det är väl mest där bakterieintaget, just för att man inte vill bli sjuk. Men för egen del tror jag inte, eller jag hoppas inte att jag har fört vidare någonting, men man vet inte.
Nej, och jag menar inte men just, för det är ju ganska svårt att när ens barn blir upprört och man är nära och man älskar den här personen och hela, liksom, hela barnets system osar ångest, så är det ganska svårt att inte smittas av det själv och vilja ta bort det.
Mm.
Och just om det är en sån omotiverad rädsla, så är liksom, lösningen är ändå att säga ja, du kanske blir magsjuk. Mm. Och hur illa är det på en skala? Ja, det är fruktansvärt illa. Ja, vad gör vi då?
Mm.
Och så kommer man fram till att det faktiskt går att hantera. Eller så behöver du skjuta in förklaringar av att vi tål det. Vi kan bli magsjuka 12 gånger på ett år.
Mm. Det var ändå bra för mig att höra. För jag har väl snarare landat i att säga, nej, du är inte håll på att bli sjuk. Och nu får du titta på vad som gör att vi inte säger att du ska bli sjuk här. Ja. Och det är det och det är det och det. Och det är väl det jag tänkt på också. Att dels, amen,
det behöver du ändå.
För att vad händer då om jag säger nej, du blir inte sjuk. Och så blir hon sjuk.
Och man kan ju inte lova det.
Nej, man kan ju inte det. Alltså jag behövde nog höra det. För att det har ju varit så pass jobbigt som ni förstår. Att hon går in i nästan något så här ångest, paniktillstånd. Och då är det den räddningen man har haft. Nej, du blir inte sjuk. Vi kollar på varför. För att det är så svårt, den här avvägningen.
Det är svårt.
Ska sova jättetrött och det är mycket annat. Liksom.
Ja. Och sen måste du ha varit jätteorolig när hon går ner i vikt. Mm. Och redan liksom, har det lite svårt med maten. Det är jättetufft.
Mm.
Så det är fullt begripligt att du har gjort så. Ja. Och det skulle kunna ha funkat. Liksom. Men i det här fallet, när ni är redan igång med ett arbete, så bygga på, ja, det kan du bli. Så är det.
Ja, och att du visar dig lugn i att vi lever i en osäkerhet, men det är okej.
Okay. Mm.
Det är okej okay för mig och det är okej okay för dig. Och jag tänker också, hur mycket håller du på att tvätta händerna och spritar och pratar om det? För det är kanske också något du skulle kunna dra ner på.
Mm.
Det vill du inte, va? Eller?
Jo, alltså sprita gör jag helst inte. Det är bara så här, om man är i bilen och nu ska vi åka förbi McDonald's här. Och då, här är handsprit, varsågod barnen. Så. Men ja.
Mm.
Oh.
Ja, vad händer nu?
Nej, men det är bra tankar. Det är så, man gör säkert en massa omedvetna saker som man inte tänker på, som påverkar.
Ja, absolut.
Garanterat. Mm. Och det kommunicerar ju mycket med de där omedvetna sakerna. Så att faktiskt göra mer av att, vi kanske blir sjuka och nu fick jag bakterier i mig. Någon av dem kanske jag blir dålig av. Andra kanske tillhör alla de där hälsosamma som jag behöver för att ha ett fungerande immunförsvar. Jag vet inte.
Att kanske inte sprita på McDonald's.
Nej, precis. Det är väl det jag får göra då för mig själv här. För det jag tycker är svårt också, just att när hon börjar man prata om det här orosmonstret och är så rädd att liksom, göder jag henne? Eller ska jag bara säga, nej, nu pratar vi om något annat. Alltså, när är det läge att lyssna in henne och möta hennes oro? Och när är det läge att nej, stopp.
Du, så himla bra fråga. Vad säger din magkänsla? Utifrån hur du känner din lilla tjej. Vad är en bra balans?
Jag tycker det är svårt för att hon kan också bli väldigt frustrerad om man inte möter henne. Och då blir det liksom, drar det igång ännu mer. Samtidigt som jag vill ju möta henne. Alltså just för att det är det jag har gjort, för det är det behovet jag har känt. Men jag är rädd att det blir för mycket.
Ja. För med typ 3 kilo salt utan att ha träffat din dotter, så väldigt grovt, så skulle jag säga att det ska ju dominera annan kommunikation. Så att orosmonstret inte blir det som ni möts i och samtalar om huvudsakligen. Mm. För då blir det en träning.
På kvällarna så har det blivit så.
Ja, och det är inte ensam i det.
Nej.
Så att, verkligen inte. Men om du kan tänka lite så här, okej, kära lilla vän, jag vet att det här är jättejobbigt. Och here we go again. Du kan det här om orosmonstret. Det är plågsamt. Det känns som att det är katastrof. Men ingen av oss kommer gå under av detta. Nu tycker jag att vi skiftar vår uppmärksamhet till något annat. Då skulle jag ändå rekommendera dig det. Och så hålla fast till något annat. För det vi övar på blir vi bra på. Så att om vi övar på att uppmärksamma orosmonstret, så är det dit vår uppmärksamhet går. Men det pågår ju skitmycket annat samtidigt. Som man kan uppmärksamma med sin hörsel och med sin syn, eller så kan man prata om andra människor eller saker man har spelat, om din dotter gamer eller
titta på roliga klipp.
Då är det inte ett undvikande, utan det är att ge plats för annat som finns här i livet, utåtfokusera. Så det kallas utåtfokusera på psykolog, så en term för det är att använda den strategin.
Det var ett väldigt bra ord, det ska jag ta med mig.
Och då är det, hon är ju van vid detta, så det är fullt möjligt att hon blir lite sur på dig och tycker att du är lite okänslig och så. Så ja,
håll i.
Ja, håll i, håll ut.
Det
hjälper er att uppmärksamma annat. Mm. Du gjorde kanonfint jobb och använt liksom ångestmonstret och lagt en grund. Ja, då pågår det också samtidigt extremt mycket andra grejer som man kan snacka om.
Nej, men det var jättebra, för det här är verkligen något som jag har funderat över. Så att då,
och så gör du det med dig själv också. Det är skitbra om du övar det, om du märker själv att det är så här, det är McDonald's, och nu så sa den här galna psykiatern att jag inte ska tvätta händerna.
Vad händer då? Det kan hon stå och säga i julen, men inte hon som behöver vabba eller behöver bli sjukskriven. Och, så, eller?
Jag utmanar lite. Bara.
Ja, det var, men just det, men att du så här, okej, just det, jag märker att det här händer i min kropp, och samtidigt, vad vet jag? Jag vill gå och äta mina barn, jag vill förmedla ett lugn, och det ordnar sig. Vad är det för människor där? Vart ska jag parkera? Alltså, öva dig på att utofokusera själv, då kommer det bli lättare att guida din dotter.
Det här får bli mitt nya ledord, tror jag.
Utåtfokus.
Ja, men det... Tack. Jag känner mig faktiskt lite tryggare nu. För det har varit... När man har varit styrd av någonting i 2 månader och så fastnar man till slut.
Ja. Men du har ju varit styrd. Det är ju liksom den största skräcken, att ens barn inte äter. Så jag är helt imponerad över hur samlad du är och att ni redan har gjort. Verkligen.
Tack. Ja, men jag känner mig lite lättad, och det känns väldigt skönt att jag har fått mer lite konkreta, både hur jag själv ska tänka kring mitt agerande, men också hur jag förmedlar och pratar med henne och just blir en del av hennes andra liv, så att man inte bara fastnar och har prat och relation om det som känns jobbigt och som tär, utan att faktiskt att det blir någonting som utvecklar oss på olika sätt tillsammans.
Vad fint.
Men vi är så tacksamma för att du tog kontakt.
Och lycka till.
Kött om dig, din dotter.
Tack snälla. Tack. Ha det bra. Gott.
Hej.
Tack för hjälpen. Hej. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure. Now I'm positive. I should go and warn her. Ooh, bet you think that she is so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room.
kicking down her hair like, oh my god, taking off your shirt, I did that once or twice, I know, fuck off, but I think I like her, she's so fun, wait, I think I hate her, I'm not that evolved, I'm sorry, she's missing it, sad, sad boy, not my business, but I had to warn ya.
Gracie Abrams med låten That's So True i Fatta familjen, där vi idag pratar om barn med starka känslor för att bli sjuka. Och jag har fått flera frågor till det här programmet. Nu ska vi ta en från en mamma som skriver. Hej, jag har en dotter på snart 12 år. Sen drygt ett år tillbaka har hon varit hysteriskt rädd för att bli sjuk. Förra våren så handlade det mest om att kräkas, men genom KBT hos psykolog så blev det lite bättre. Men nu har hon backat igen och är numera rädd för alla sjukdomar. Vid minsta tecken på sjukdom tar hon febern uppemot 10 gånger om dagen. Hon aktar sig också för mat hon tror att hon kan bli dålig av. Det har gjort att hon gått ner lite i vikt, vilket också skrämmer henne. Skolan går bra, för den älskar hon, men hon äter inte där utan tar med sig en macka. Såklart är hon trött och hungrig när hon kommer hem, känner sig ofta illamående och kan få panikångest för att hon tror att det är på grund av sjukdomar. Tvångstankar dyker också upp, som att hon måste borsta tänderna exakt klockan 21, annars tror hon att något ska hända och att hon blir sjuk. Och frågor som ständigt snurrar i mitt huvud är: hur ska vi bli av med detta kontrollbehov att kolla om hon är sjuk hela tiden? Och två, hur kan vi jobba med tvångstankarna?
Jag kände mig nödgad att säga att om hon har gått i en KBT-behandling och upplevt den positiv, så tror jag att det hade varit kanon om någon kunde få det som brukar kallas en boostersession eller två. Tänker du så också?
Jag tänkte också på det när du läste att hon har fått det tidigare och att det fungerade.
För då kan det ju vara så ibland att det har funkat och sen av olika anledningar så faller man ur det där som har varit bra, eller glömmer av, eller man hade kanske behövt göra en ännu noggrannare vidmakthållande plan i själva behandlingen. Ja. Så jag vill nog säga att det är nummer uno att få påfyllnad av det de redan har gjort.
Ja.
Och hur kan de här verktygen se ut?
Ja, men det kan vara till exempel att stå ut med att inte ta tempen 10 gånger om dagen. Och att man gör det strukturerat, och i det här fallet när det är ett barn på snart 12 år, då behöver ju föräldrarna vara med på det också och stötta i det, att nu gör vi färre gånger per dag, och sen till slut ska man ju landa på att man inte behöver ta tempen alls. Det kan vara en metod, men att man jobbar med att utmana att kanske borsta tänderna 19.05 istället, eller att man försöker jobba med de här ritualerna som har blivit till exempel.
Ja. Och lära sig realistiskt, ibland använder man realistiskt tankeprotokoll. Ja, om jag blir sjuk, hur illa är det på en skala? Och vad gör jag då? Och lära sig att stegvis spalta upp sitt tänkande och problemlösning.
Handlar det också om att liksom exponeras för det man är rädd för, eller?
Ja, det kan det vara. Om man är rädd för något, som till exempel viss mat. Eller att ta i någonting som känns smutsigt eller så, så ska man också exponeras för det.
Mm.
Och att hjälpa föräldrar att inte svara på såna försäkringsfrågor. För man kan ju inte lova att de inte kommer bli sjuka, till exempel. Men det ligger ofta nära till hand som förälder, för man vill i stunden lugna sitt barn. Men att inte gå i den fällan, men det behöver man ofta guidning i, att stå ut med det.
Mm.
Att inte underlätta, alltså sänka barnets ångest genom att lova saker som man faktiskt inte kan.
Mm. Tänk på den här föräldrarnas andra fråga, bara hur de ska jobba med tvångstankar. Och nu tänker till exempel barnet att hon måste borsta tänderna exakt klockan 21, annars så kan någon drabbas av en otäck sjukdom. Vad handlar det här rent liksom psykologiskt om?
Jag tycker det är viktigt att värna att det vet inte vi, för vi känner inte den här tjejen.
Nej.
För det är ju också en term, liksom, tvångshandlingar, som det egentligen finns kriterier för att fastställa att det är. Det vet vi inte att det är, och jag tycker det är lite viktigt att vara noga med det. Men de flesta av oss har lite sånt för oss, alltså extra, eller vad man kallar det här. Alltså att vi har för oss att vissa saker måste göra på ett visst sätt, annars blir det inte bra. Det är väldigt mänskligt.
Mm.
Och sen om det tar över så att det styr din vardag, som det gör för den här tjejen, så kan det handla om en tvångshandling, och då finns det alltid tvångstankar bakom om vad som händer. I hennes fall då att hon blir sjuk, och då finns det antagligen någonting annat kopplat till sjukdom som är individuellt för henne.
Mm.
Hur ska man då som förälder argumentera för, Åsa, du var inne på det här, att till exempel senare lägga tandborstningen till 21.05?
Därför att visa att det händer ingenting. Och det är jobbigt för dig att vara så låst, och det är svårt i livet att lyckas borsta tänderna 19.00 varje kväll.
Mm.
Och det kommer inte bli lättare om vi inte börjar ta tag i det här på en gång. Mm. Och visa att då provar vi 19.01 eller 19.05 och stå ut då med att det kanske blir jobbigt 19.00 om man inte borstar tänderna. Och vara där och vara lugn.
Mm. Och om inte barnet är med på det, då tycker jag verkligen att man också ska söka hjälp. För det är görviktigt att vi aldrig exponerar någon som verkligen inte vill själv. Det är ett övergrepp. Liksom. Så att, däremot så kan det ju vara så att man inte själv har så mycket motivation, om man behöver stöttning att ledas in i det.
Just det.
Men att det är ett finlir där, så att då ska de ändå få rådgivning. För de låter ju tyngd, den här tjejen.
Oh ja. Men det är viktigt att föräldrarna förstår att det är ju det som är behandlingen.
Ja.
Mm.
Att våga.
Ja.
Mm.
Och icke att förglömma då denna booster-session.
Mm.
Tack.
Det sitter en koltrast vid haven som sjunger om oss. Om när vi gick fel genom natten men slutade slåss. Mot år av tankar och måsten och håll i dig. Sitter en koltrast vid havet som såg oss en kväll. Så tidigt att timmen blev sen. längtade hem. Efter år av tankar och måsten och håll i dig själv, så sitter en koltrast vid haven som såg oss en kväll.
Pernilla Andersson och låten hon framförde heter Koltrast vid haväng. Hälsoångest har vi pratat om idag, Åsa och Stina, och det har handlat om allt från extrema rädslor för bakterier, virus och smitta till kräkfobi och alla tänkbara sjukdomar. Men jag funderar på det här med att information om sjukdomar, den är ju så otroligt lättillgänglig idag. En självdiagnostisering är ju liksom en googling bort. Hur tror ni att det här liksom påverkar oss? Är det nytta eller är det bara av ondo? Eller?
Både och, tror jag. Men för dem, är man lagd åt hälsoångesthållet, så är det nog inte så bra.
Nej.
Det som du säger, det är en googling bort och det kan trigga mycket och man kan bli väldigt rädd för det man läser. Sen är ju det mesta ofarligt, men är man lagd åt det hållet så tror jag inte att det är bra att googla. Och det rådet brukar man ju också ge, att läsa inte.
Precis. Och det är fantastiskt, för jag menar, det är inte så att varje läkare på varje vårdcentral faktiskt kan precis exakt allting.
Nej.
Och att det kan vara en källa för kunskap och att man kan förstå och lära sig mer. Så det är både och, tycker jag. Men jag håller ju med Åsa, drar du åt hälsoångesthållet så är det ju inte så
gynnsamt.
Men jag tänker att vi pratar om det på det här sättet, men det finns ju en annan nivå av en hälsoångest som är totalt normaliserad, som är att vi kan styra vår hälsa genom vad vi äter och hur mycket vi rör oss. Där det målas upp en fantasi att vi kan förebygga en himla massa saker genom att inte äta det ena eller bara äta det andra och röra på oss. Och egentligen är det ju inte så som det ser ut. Fullt friska människor drabbas av hjärtinfarkt och får cancer också. Så att det finns en normalisering hälsoångest i vår samtidigt som aldrig riktigt benämns som fantasi, fast det faktiskt är det.
Just det.
Jag ville bara föra in det aspekten, så att vi inte lägger allt på de människor som också behöver psykologisk behandling.
Nej,
det är inte helt lätt att ha hälsoångest i vår tid när det är så mycket som upptas kring att vi kan liksom på något eller annat sätt bromsa döden.
Ja, och att vi kanske inte fokuserar jättemycket på det existentiella som vi pratade om tidigare.
Men om vi ändå, innan vi knyter ihop säcken, eller ni, skulle få ge något litet avslutande råd till både vuxna och barn där ute som själva liksom är drabbade av hälsoångest, som har den här liksom överdrivna rädslan för att drabbas av sjukdom.
Ta hjälp. Det är fruktansvärt plågsamt att ha det så. Och livet det är oförutsägbart och vi kan inte ha kontroll. Men det finns så mycket att njuta av och ta vara på i livet. Så sök hjälp.
Och om det går, öva dig på uppmärksamma andra saker. Och kanske i vissa fall så där bekanta dig med din egen relation till dödlighet.
Ja.
Malin Bergström pratade om temat döden i en annan podd. Psykologerna tänkte jag på nu när vi pratade.
Det står på en gravgård här i Göteborg vid ingången. Tänk på döden.
Det gör det.
Men nu ska vi tänka på slutrefrängen. Är övertygad Stina Åsa om att våra lyssnare känner sig lite klokare, lite mer insatta i vad hälsoångest kan vara genom era insatser idag. Stort tack för att ni kom.
Ja. Tack.
Tack.
Programmet gjordes den här gången av ljudtekniker Peter Lindqvist. Det var Maria Insel som valde musiken. Och Fatta familjen produceras av Utbildningsradion. Producenter för Fatta familjen är Johanna Larsson och Lovisa Haag. Själv heter jag Patti Hansén. Och vi önskar dig som lyssnat allt gott.
Det här är ett program från UR.
Men hon är ju deckardrottningen.
Det kanske inte är den mest vackra prosan i hela världen, men det är en effektiv prosa där hon liksom väldigt snabbt för in oss i ett mysterium.
Men det är ju det svåraste som finns.
Att göra det enkelt och få det att fungera.
Och sen har ju hennes böcker blivit sådär ikoniska.
Lyssna på Bildningsbyrån som handlar om deckardrottningen Agatha Christie. Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Det här
P4, Sveriges Radio.
Ekonyheter. I Ryssland har två broar kollapsat och lett till tågolyckor. Igår kväll dog minst 7 personer och ett 70-tal skadades när ett passagerartåg spårade ur i Brjansk-regionen. Enligt ryska myndigheter passerade tåget under bron som kollapsade och orsakade tågolyckan. Några timmar senare kollapsade ytterligare en järnvägsbro i Kursk-regionen när ett godståg passerade över den. Enligt initiala uppgifter är en av förarna skadad. Båda regionerna gränsar till Ukraina. Det är oklart vad som orsakat händelserna eller om de har något samband. En person saknas efter att en boxerbåt sjunkit i Norrbottens skärgård och en stor sökinsats pågår, säger Johan Wahlström vid Sjöfartsverket.
Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral fick då in ett mayday-anrop i natt klockan 04.49. Från en boxerbåt som var i nöd utanför Piteå. 4 personer ombord. 3 personer lyckades ta sig ur från den sjunkande boxerbåten upp till ett timmersläp som man hade. Det saknas fortfarande en person. Från Sjöfartsverket och Sjöräddningens sida har vi fullt pådrag med en helikopter. Vi har även Kustbevakningens fartyg på plats samt Sjöräddningssällskapets fartyg och även 2 lotsbåtar från Sjöfartsverket.
Enligt sjöfartsdata var båten på väg till Munksund i Piteå där det finns ett större pappersbruk. Men strax söder om fyren Rödkallen sjönk den alltså tidigt i morse. En person ur besättningen saknas. De 3 som lyckades ta sig upp på timmersläpet är förda i land enligt Johan Wahlström vid Sjöfartsverket.
De är nedkylda men talbara.
Reporter Simon Andrén. Storstockholms lokaltrafik SL har felaktigt dragit dubbla biljettkostnader från resenärer. Anledningen är att biljettläsaren är känslig. Och en som råkat ut för det här är Karin Englund.
Jag upptäckte av en slump då när jag kollade på bankutdrag och så plötsligt dyker upp en summa. Och då visar det sig att när jag går igenom spärren och blippar mitt vanliga SL-kort så drar spärren också från Visakortet som ligger i min handväska.
Varje dag reser nästan 700 000 människor med den allmänna kollektivtrafiken i Stockholm, SL. Företaget förvaltas av regionen och är delvis skattefinansierat. Sedan några år tillbaka finns möjlighet att blippa sitt bankkort när man kliver på. Och det har tidigare rapporterats om att det dras biljettkostnad från både bankkortet och SL-kortet om man råkar lägga hela plånboken på biljettläsaren. Men nu kan Ekot berätta att problemet är större än så. I handlingar till Konsumentverket vittnar resenärer om att det tagits dubbelt betalt trots att man haft bankkort och SL-kort åtskilda. När Karin av en slump upptäckte att det felaktigt dragits pengar för flera resor ringde hon kundtjänsten.
Jag fick höra att resenärer måste lära sig att använda sina kort ansvarsfullt.
På SL känner man till problemet, men enligt presskommunikatör Elin Lindström är det inte ett systematiskt fel.
Reporter Linda Chanwell. Från och med idag, den 1 juni, är det tillåtet med gårdsförsäljning av alkohol. Men många småskaliga producenter har haft svårt att komma igång och få allt färdigt i tid. Ann-Katrin Sundelius tillverkar whisky på ett litet destilleri utanför Torsåker i Hofors kommun.
Det beror på att vi inte har hunnit göra kunskapsprov och vi har inte ens skickat in ansökan än. Den håller vi på att jobba med nu. Vi är nära, men sen är det ju en handläggningstid också då för kommunen.
Besöksverksamheten är igång, men det är mycket pappersarbete kvar för Ann-Katrin och hennes kollegor innan de kan sälja alkohol i samband med besöksarrangemang.
Vi har en bra dialog med alkoholhandläggaren här i kommunen och vi räknar med att vara igång 1 augusti, i bästa fall 1 juli.
Och Ann-Katrin tror att gårdsförsäljningen kommer att gynna såväl de som producerar som deras gäster.
Det är ju en besöksnäring och det ger ett mervärde för besökarna här att man kan köpa med sig en flaska.
Reporter Martina Söderlind, P4 Gävleborg. Så vädret. Dagen inleds med soligt väder i stort sett hela landet, men under dagen drar ett regnväder lokalt med åska in västerifrån. Till kvällen berör regnet stora delar av landet och i samband med åska finns kraft finns risk för kraftiga skurar och bygvind. Det var Ekot klockan 8 i studion, Carina Segura Morberg.
Ellie har haft inbrott i sitt garage och Osman har precis kommit dit. Garaget är en enda röra och det saknas flera olika verktyg och bildelar. Hur ska Osman och Ellie nu kunna fortsätta med renoveringen av hans Amazon? Och vem är det som har gjort inbrott? Anders Johansson läser den tredje delen av 100% Meka, en bok av Per Salin.
De tog svetsen och vinkelslipen, säger Ellie. Fan också, säger Osman. Något mer? En låda med blocknycklar, svarar Ellie. Och delar till din motor, de nya som pappa har fixat. Nej! Osman tänker på pengarna som han ska betala för dem. Han kommer inte ha råd att köpa dem en gång till. Ellis pappa, Tobbe, kommer in. Han lägger handen på Osmans axel. Vilka typer, va? Säger han. De snodde kopplingssatsen som jag äntligen fått tag på. Tobbe tar fram sin mobil. Han visar ett foto på den. Allt var helt, säger Tobbe. Lamell, tryckplatta och lager. Bara att montera. Fan vad surt, säger Osman. Den var svår att få tag på, suckar Tobbe. Jag var så glad när jag hittade någon på nätet som hade den. Osman tittar på delarna i Tobbes mobil igen. De visste vad de skulle ta, säger Tobbe. En kopplingssats är dyr. Den här var extra dyr eftersom den var i så gott skick. Osman tänker på alla kostnader. Kommer han ens kunna fortsätta med renoveringen? Jag betalar såklart, säger han. Tobbe tar tillbaka mobilen och skakar uppgivet på huvudet. Just nu söker jag efter de här med ljus och lykta, säger han. Tobbe håller fram mobilen igen. Det är grillhalvorna till frontplåten. De som satt på din Amazon var helt sönderrostade. Osman tittar på bilden. Det känns som att han har sett grillhalvorna förut. Men han är osäker. Kanske har han sett dem på nätet när han har varit inne på olika forum. Eller så inbillar han sig bara. Trist med svetsen också, säger Osman. Ja, men jag har en gammal i källaren, säger Tobbe. Jag tror den kan funka. De hjälps åt att städa. Ellie säger inte så mycket. Osman fattar att hon är både arg och ledsen. Det är han också. Han vill prata om det som har hänt. Han vill planera vad de ska göra nu. Hur de ska lägga upp arbetet. Men Ellie verkar inte vilja det. Hon sveper med sin sopkvast i korta drag. Det ser ut som att hon har tankarna någon annanstans. Osman är på väg att säga något till henne. Men just då plingar det till i hennes mobil. Hon tar upp den och läser. Ett litet leende syns i hennes ansikte. Jag måste dra, säger hon. Va? Vart då? Frågar Osman. Den grej jag måste göra, säger hon. Osman fattar ingenting. Han tittar på Tobbe, men han verkar inte heller fatta. Jag trodde vi skulle städa, säger Osman. Jo, men jag är snart tillbaka, svarar Ellie. Jag hjälper till sen. Ellie knyter den rutiga skjortan ut midjan. Hon går fram till Osman och ger honom en kram. Tack för att du kom, säger hon. Men jag måste sticka. Hennes röst låter grötig igen. Osman står kvar med sopkvasten i handen och ser Ellie försvinna ut genom bakdörren. Osman och Tobbe står kvar i garaget efter att Ellie gått därifrån. Det verkar som att det bara blir du och jag, säger Tobbe. Lika bra vi tar en paus. Han öppnar kylskåpet och tar fram två Trocadero. Tjuvarna måste ha missat kylskåpet, säger Tobbe och kastar en burk till Osman. Osman tar en av de omkullvälta pallarna från golvet och sätter